med til at redigere. Der står januarudgaven, men den er vist lige på trapperne. Ja. Og der er en række interessante, dels nogle oversættelser, og dels nogle Bourdieu-inspirerede og Frenet-inspirerede studier og oversættelser. Så det kan anbefales. Det er kun dig, der har læst det nu. Anden del havde vi planlagt lidt mere diskuterende, kan man sige, og der har vi så i bestyrelsen valgt at skrive en halv side til Donald om nogle ting, man kunne diskutere. Noget af det har du berørt undervejs, men der har jeg så kort resumeret nogle af de ting til jeres orientering om, hvad er det for nogle ting, vi havde tænkt os at tage på til diskussion. Og jeg tror, Kim vil starte noget først omkring noget med Bourdieu i forhold til studier af historieforskning, og når man studerer kilder, som i princippet i hvert fald i høj grad er væk, eller har en anden form end det, vi kan gå ud og studere i dag. Men Kim, vil du foretage?
Ja, det er fordi, jeg snakker som middelalderhistoriker. Og det betyder, at jeg gennem årene sådan har arbejdet en del med Bourdieus begreber om habitus og strategi og symbolsk vold og lignende, men kun allerhøjst overfladisk berørt det her med felt, og har været meget tvivlende over for det, hvor jeg på den ene side har været meget begejstret for alt det andet, så har jeg været sådan tvivlende over for, om man kunne bruge feltbegrebet, når man arbejder historisk med sådan noget som middelalder. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at jeg jo har set på de empiriske arbejder som Bourdieu og en hel masse andre af dem, jeg kender fra sociologiske og pædagogiske side af forskningsmiljøer, har lavet. Og som indbefatter en hel masse statistiske data og lignende, ret komplicerede protografiske analyser osv. Alt sådan noget, som vores fattige kildemateriale fra gamle dage ikke tillader at lave. Altså det er simpelthen umuligt at oparbejde de data, som en moderne sociolog kan etablere. Det er selvfølgelig umuligt at producere samme type data, når man kun har de her fragmentarisk overleverede kilder fra middelalderen. Så det er egentlig mit første spørgsmål til Donald. Hvordan du ser på brugen af feltbegrebet, når nu man ikke kan kombinere det med samme type empiri, samme type data, som vi er vant til at se i forbindelse med feltanalyser. Gør det brugen af feltbegrebet problematisk, eller kan det stadigvæk på en eller anden måde kvalificere det empiriske arbejde, og hvordan i givet fald? Jeg har to spørgsmål mere. Det er altså mit første spørgsmål. Det næste, det går på det her om spørgsmålet om, hvorvidt feltbegrebet kan bruges til at forklare historisk forandring. Det er indlysende, at det ligger i Bourdieus tænkning om feltet, at det er en historisk størrelse. Det er noget, der konstitueres historisk, som ikke har været der før, og så bliver til, og måske endda forsvinder igen. Og set sådan i en sammenhæng, så kan man sige, at så tegner der sig et billede af en, jeg ved ikke om man kan sige en historieteori, men en slags historisk skrivning hos Bourdieu, som har mange familieligheder med den, man finder hos eksempelvis Weber og Habermas. Altså ideen om, at Vestens historie kan beskrives som sådan en successiv udspaltning af separate domæner med sådan den her relative autonomi. Og hvor det første felt, der skiller sig ud, det er netop det religiøse felt. Og derefter måske, hvis man skal se sådan på Bourdieus eget arbejde i hvert fald, det juridisk administrative felt, som for alvor sådan begynder at tegne sig med statsdannelsesprocessens begyndelse i 1200-1300-1400-tallet. Øh, Men spørgsmålet er, om feltbegrebet kan bruges til at forklare de her forandringsprocesser, eller først og fremmest kan beskrive nogle forskydninger, altså om det i højere grad er et deskriptivt begreb. Den engelske historiker Eric Hobsbawm, som jeg tror, at vi herhjemme kender mest for ekstremerne som noget, han er meget begejstret for Bourdieu og fremhæver hans værdi for historikerne og siger meget interessant i øvrigt, at i modsætning til figurer som Foucault eller Derrida, så kunne Bourdieu være blevet en rigtig god historiker. og hans Hobsbawm siger, at Bourdieu mente jo med feltbegrebet at have et redskab til at overvinde den her modsætning mellem struktur og begivenhed, eller mellem kontinuitet og forandring. Men han stiller spørgsmål ved Hobsbawm, om det nu egentlig er sådan. Om ikke det er sådan, at feltbegrebet først og fremmest er brugbart i analysen af de, hvad skal vi sige, sådan fortløbende mindre brud, specielt i modernitetens tidsalder, politisk, kulturelt, kunstnerisk, og om det ikke er mindre velegnet til at forklare sådan de helt store overgange i menneskehedens historie, altså hvor han selv fremhæver den neolitiske revolution, altså overgangen fra jæger-samler-samfund til agerbrugssamfund og den industrielle revolution. Ja, man kunne godt gøre det måske mindre bestandt, men Hobsbawm tegner det sådan lidt firkantet op her. Og han siger det, som jo mange har fremført, at Held og Helvetus især betoner de reproduktive træk ved historien. Og at det netop derfor ligger i de her begreber, at de er mindre velegnet til at forklare forandring. Og han stiller det, synes jeg, trods alt gode spørgsmål. Kan man med Felt og Helvetus forklare, hvordan det kan være, at i samfundene i Vest, som indtil engang i 1800-tallet, alt overvejende var bondesamfund, hvor folk var orienteret mod så vidt muligt at undgå forandring. Alligevel så indtræffer der enorme historiske forandringer. Hvordan kan det være? Så det var mit andet spørgsmål. Om hvad skal vi sige, feltbegrebets brugbarhed i forhold til at beskrive og forklare, især forklare historiske brud og forandringsprocesser. Mit sidste spørgsmål, det er egentlig affødt lige af noget, som du sagde i dit oplæg her, hvor du, ja, det var sådan set ikke noget, du sådan sagde præcis, men det var sådan det generelle indtryk, hvor jeg lige pludselig så i dit oplæg noget, som jeg ikke sådan rigtig har tænkt så tydeligt på før, at alle de her felter, alle de her kulturelle felter, det er jo på den ene eller den anden måde den dominerende klasse, der repræsenterer den dominerende klasse, der agerer der. Og for, jeg kan ikke huske, 1-2 år siden havde vi et stort arrangement her, hvor nogle opponenter mod kritiske opponenter mod Bourdieu forsøgte at argumentere for, at han på mange måder egentlig var en slags marxist. Og der synes jeg, at netop det her, det peger jo på, at det har i hvert fald ikke sådan lige firkantet. Fordi hvis historie også for Bourdieu er denne her udspaltning i felter, og at det især handler om, at det, der ligesom driver tingene, det er kampene i felterne og omkring felterne, kampene om autonomi og om positioner i felterne osv., så er det i hvert fald ikke så meget klassekampen. Fordi de dominerede klasser, de er mere eller mindre borte i det her billede. Med mindre måske, at man kommer ind på diskussioner om forskellen på produktionsfelter og konsumtionsfelter. Men, så det var mere sådan en løs tanke i forlængelse af dit oplæg. Ja.
Ja. Kim här började med att tala om att det är svårt att undersöka sånt som har hänt för länge sedan. det är svårt att göra den här typen av analyser. Och det stämmer ju, sådana här riktigt genomförda analyser av den typ som brukar kallas sociologisk prosopografi och så. Alltså det här att man samlar in samma slags uppgifter om många människor och sedan försöker skapa en slags karta över hur de här människornas egenskaper fördelar sig då, som vi har sett som här exempel på. Att sånt är svårt att göra. Jag har inte sett några genomförda statistiska analyser av sånt tidigare än, och det är faktiskt en av våra doktorander som har gjort, som heter Esbjörn Larsson, en historiker som har undersökt blev färdig i december med sin avhandling om den svenska krigshögskolan. Den från senare hälften av 1700-talet och början av 1800-talet har gått igenom uppgifter om alla. Det visar sig att man på den svenska krigshögskolan så lärde man sig inte alls att bli en god krigare, utan för de lyckades väldigt dåligt i krig, de som hade gått officersutbildning i Sverige, utan det var adelns sätt att ge sina söner en hygglig framtid. De började ju ibland där i 4-5-årsåldern, och det var alltså en reproduktionsapparat för adelsståndet helt enkelt. Och så och där råkade det finnas uppgifter om att samtliga som hade gått igenom detta några sparat, hur mycket prygel de hade fått för olika förseelser och allt möjligt sånt där. Men det är det tidigaste jag har sett. Och bland Bourdieus egna lärjungar så är det väl några stycken som har gjort då, kring sekelskiftet 1900 har gjort den här typen av undersökningar av franska litterära fältet, men inget tidigare som jag känner till i alla fall av den här typen av vad som man kallar för kollektivbiografiska studier av fält där man tar reda på vad alla har sysslat med. Så det är ju sant att det är tekniskt svårt att göra det. Men och ett annat problem är ju att det är svårt att undersöka fält i perioder när det inte finns några fält, så att säga. Alltså om det nu är så att det inte är fält i den här meningen som borde jag föreställa sig. Men samtidigt tror jag att sättet att tänka i relationer mellan positioner, för det är ju det som är det primära, det kan ju vara fruktbart. Och då tror jag vi ska komma ihåg att Bourdieu han satte mycket stort värde på Norbert Elias undersökningar av det som Elias kallade för figurationer då, just sådana här kedjor av relationer mellan människor som besatt olika positioner. Och då var det inte det verk av Elias som väl är mest känt i Norden, det här om civilisationsprocessen, utan det var den här boken, en annan tjock bok som heter Die Höfische Gesellschaft, hovsamhället, säger man på danska också, hovsamhället, alltså Ludvig den 14:s hov i Frankrike, där alla positioner var beroende av varandra, från konungen till munskänken och stallknäkten och pigorna, och alla var sammanvävda i en sån här beroende förhållanden. Och det var för Bourdieu en slags mikrokosmos, en slags bild av något som liknar ett slags fält då. Så att i den meningen, om det är sådana slutna världar man studerar, då om man inspireras av Elias eller Bourdieu, vet jag inte om det spelar någon roll, men det sättet att arbeta måste ju vara möjligt. Ja, men problemet är väl just det att många historiker arbetar inte med sådana, med sånt. Jag vet inte vad du säger, Kim, men de arbetar ju inte med den typen av avgränsade världar, självtillräckliga världar.
Någon gör det.
Någon gör det, ja.
Det är inget svar.
Den andra frågan om när du säger det att frågan är då som Erik Hobsbawm ställer den, om Bourdieus fältbegrepp eller användningen av det verkligen kan förklara och inte kun beskriva historisk förändring. Och då tycker jag ju att Hobsbawm hade lite höga krav när han ville att man skulle kunna förklara sånt som industriella revolutionen eller neolitiska revolutionen och så. Men när det gäller just det här fältbegreppet, så tror jag att det är ofta så man ser på hur de här analyserna, och det är ju inte bara Bourdieu som har gjort dem, utan det är ju många av hans medarbetare, det är ju en hel industri, familjeföretag eller en industri liksom, det koncern ska jag säga, blir det ju ofta så att det som förklarar, om man så vill, en förändring, det som ytterst liksom sätter igång förändring, det är ju någonting som kommer utifrån. Det är ofta tillflöde av nya människor med en annan habitus. Det är ofta tillflöde av mera pengar eller av politiska krafter eller någonting som kom som så att säga en impuls, någonting som annars är väl fälten som har väl ingen större anledning att ändra sig om det inte kommer något utifrån kommande. Så att det kan ju vara så att de där den typen av omstörtande förändringar inte låter sig förklaras inifrån ett fält, så att säga. Och när det gäller det sista, så är det ju som du nämnde, så är det ju sant som du säger, att den här typen av analyser handlar ju om dominans, om herravälde. Och då blir det ju så att det är de dominerande som man studerar. Sen är det ju många som inte gillar det, för att man är intresserad av motståndspotentialer och sådant. Men då fungerar de här metoderna inte särskilt bra för det. Det är väl bara att erkänna det.
Lige her til det sidste.
Ja.
Det du siger, Donald, at det ikke lidt at se væk fra Lamillaire i morgen. Fordi der synes jeg, han faktisk bruger feltbegrebet, feltteorien, som analytisk optik til just at synliggøre mulighederne for at krive ind, og det vil sige som et middel til at mobilisere lægfolk.
Ja, just det, vad Anders Mathisen säger här är alltså att den här tusensidiga boken La misère du monde, finns den på danska, vad heter
den?
The Weight of the World på engelska, ja. Den
världens eländighet.
Världens eländighet. Att den motsäger lite det jag säger. Och det är ju sant. Utan, vad jag tänker är då att de metoder som jag har pratat om, de räcker inte, så att säga, för att förstå motståndet. Utan då får man göra som den här stora boken, som är en sån här mycket elaborerade intervjuer med människor som är fattiga. Och så borde ju införa ett nytt begrepp här, relativ fattigdom. Det kan vara så en fransklärare, filosofilärarinna eller någonting ute i en skola, något gettoartad förort, som befinner sig liksom längst ner i sin kategori. Och nu förstår jag, menar en relativ fattigdom är det frågan om. Och då får man, men för att förstå de situationerna, då räcker det inte med den här typen av samla in material av den här typen, utan de här intervjuerna tog ju då ibland ett år att göra, och då alla regler och sidosattes för hur sociologiska intervjuer ska gå till. detta att man inte ska vara alltför nära förbunden med den man intervjuar. Efter den här fick väl gärna vara en kusin man intervjuade, eller en, man skulle veta så mycket som möjligt om den världen man, som inte, där den intervjuade befann sig. Man skrev om så att det till slut ser ut som en sammanhängande intervju, men det var egentligen hopklippta resultat av många, många samtal och så vidare. Så det är också en helt ny metod som kommer till användning där.
Ja, jeg har skrevet på linjer om det næste punkt, og mit udgangspunkt, kan man sige, det er, at jeg institutionelt er ansat som lektor på pædagogisk sociologi her på universitetet. Donald spørger sig, hvad er det? Det er jo meget, meget godt spørgsmål. Derfor er der også nogen, der er ved at lave en antologi, der om ikke andet måde at opsummere, hvad der om ikke andet er. Men jeg er egentlig optaget af sådan noget omkring sundhed og medicinsk felt, og lige nu er jeg med i et studie, hvor vi prøver at interviewe nogle unge mennesker om, hvilke kapitaler de bærer med sig, og hvad de har af ressourcer i forhold til at agere i forhold til sundhed og sygdom. Og hvor vi prøver at studere lidt blandt andet, i hvilken grad økonomisk, kulturel og social kapital, hvordan de konverterer kapitaler, hvordan man kan bruge naboen til at få en læreplads, så man kan sikre sig en indkomst osv. Men det jeg egentlig fik lyst til at diskutere lidt med dig, eller i hvert fald at tænke efter, det er et spørgsmål, som på en anden måde er relevant i forhold til, hvad skal vi sige, i Bourdieus optik, et kulturelt felt, som vi kunne kalde videnskab, som man kunne sige har etableret sig på forskellige vis. Og så kan man så sige, at der er et særligt tilfælde her med pædagogisk forskning. Men det korte og lange er, at man ser nu et sandt bombardement af, hvad skal vi sige, ekstra videnskabelige interesser, som på en måde er med til at omkalfatre, hvad der kan ske i det hypotetiske felt. Nemlig, at der bliver ændring af styringslov, bestyrelser med, hvad skal vi sige, eksterne kommende folk, som har altså politik og anvendte interesser i en anden udstrækning. På pædagogisk universitet her er der aktuelt skal laves en udviklingskontrakt, som skal godkendes af ministeriet, og der er kommet meget stærke interesser om, at der skal være en struktur på forskningen, men der skal også være evidence-based pædagogisk forskning, ligesom man har set inden for medicin. Der skal være clearinghouse, hvor man opsamler den viden, der er, så den kan applies, altså den kan en vidensbank, ligesom man har i medicinen. Og det, som står tilbage, som jeg ikke kan overskue og ikke har studeret, men som jeg synes er interessant, det er, kan man tale om, at, og det vil være mit bud faktisk, at der er en, der er, i hvert fald man kunne tale om, at der muligvis er et opkommende pædagogisk videnskabsfelt. Og så kan man sige, hvad er det så, der sker nu, at bruge feltoptikken, og sige, at den i hvert fald udfordres kraftigt af de der interesser. Og jeg tror, du tog det lidt op undervejs, hvordan den der eksterne pres, kan vi sige, hvordan indoptages den i det feltet. Der er vel forskellige modstandspotentialer, kunne vi sige. Men jeg vil høre, hvad du tænker om det, som i mindre udstrækning er relevant i Uppsalas budget, men måske i Sverige generelt, for der er flere penge til grundforskning som sådan. Men hvad du tænker om det i forhold til en feltoptik?
Ja, just når det gælder forskningspolitikken, så kender jeg ikke rigtigt igen det som en forandring i Sverige, utan der har det snarere hent på senere år, at alle forskningsråden skal satsa sina pengar på stora internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. Så det är snarare en koncentration av resurserna till sådant. Och när det gäller just pedagogisk forskning som vetenskap, så är det väl så att pedagogisk forskning i Sverige liksom i USA och är en sån blandning av administration och politik och skolförbättring och allt möjligt och lite vetenskap, och det är liksom en sån värld. Men inom den världen så finns det ju, kan man ju urskilja då fält så, i någon mening som, där man sysslar med något gemensamt, där man har mer med varandra, är mer beroende av varandra än av omvärlden, om man vill ge en väldigt kort definition av vad ett fält är. Och då kan det vara intressant att studera sådana. Jag tycker en väldigt intressant undersökning av ett sådant delfält har en av Bourdieus sista doktorander, Frank Popot, gjort i Frankrike då, som handlar om utbildningssociologins utveckling, där Popot finner att det tog slut, alltså att det fanns en period när utbildningssociologin var väldigt stark och dominerande, med Basil Bernstein i England, Bourdieu i Frankrike och så vidare, och det var centralt för att förklara maktordningen i samhället och studera med mekanismerna. Men vad gör utbildningssociologer nu? Jo, de far ut till förorterna och de frågar folk om hur de har det ute i förorterna. Jag hörde någon band som kallar det för mikrofonhållare-sociologi. Det kanske är ett etablerat begrepp, jag vet inte. Men alltså den typen, och Popo försöker förklara det med att man undersökte förändringarna i det politiska fältet och inte minst i de fackliga fälten och sånt, och finner att detta har att göra med någon slags förskjutningar i statsapparatens behov och så, att det är sådana stora problem helt enkelt, så att det blir den här typen av undersökningar istället, medan man slutar göra lite grann av de här stora undersökningarna där man kan förstå hur systemet håller på att utvecklas och förändras. Och det har vi sett detsamma i Sverige, där jag sitter med i vetenskapsrådet och bedömer varje år de här ansökningarna som kommer in, och där jag tycker att det har blivit färre och färre sådana här ansökningar om att undersöka systemförändringar. Det sker väldigt stor, kan man säga, stora förändringar av rekrytering och av allt möjligt utbildningssystemet, men istället kommer det ständigt in ansökningar från någon som vill intervjua 13 skollärare till om hur de ser på skolans demokratiuppdrag eller någonting. Och det är nog bra, men man förstår inte liksom vad det kan tillföra utöver det vi redan vet om sådant.
Man kan väl säga att pedagogiskt, alltså man vill ju aldrig tänka om teoretisk fysik att man som sådan skulle vara användningsorienterad i utgångspunkten. Pedagogisk forskning är i utgångspunkten en stående invitation till, hvad skal vi sige, hverdagslige konstruktioner, og man vil umiddelbart kunne sige, at det skal dog være anvendbart og anvendeligt. Er det ikke rigtigt? Altså, at man har en bad case at forsvare i pædagogisk forskning også.
Ja, men det gælder vel næsten medicin eller hvor du vil.
Ja.
Altid, næsten altid. Det finns dock ett berömt engelskt matematiskt sällskap som hade som motto: may this never be used to anything.
Jag tror, ja. Hvor pædagogik er et særtilfælde.
Ja, det er så først, om pædagogik er et særtilfælde, men altså, at den politisering, der er sket af videnskaben, handler vel om respektforbydninger, altså at politikken ser sig selv, eller økonomien ser sig selv, som over videnskaben. Altså, så det er mere sådan nogle ting, og der kan så være, at det pædagogiske er et særtilfælde, det kan jeg ikke lide også.
Særlig
hårdt. Synes du alle sammen, at historikerne synes jo også, at vi bliver
styrelsesloven er over 1973 over 90'erne, og så den nye universitetslov, hvor de præcis den magt over institutionernes og statsproduktionen af asbest og de her videnskabelige felt, er overgået fra at være statsanterne, principper for syn og stilling af feltet er overgået til en anden instans end en feltinterne.
Jeg tror, jeg tænkte lidt det samme, at det er den forskydning, der er sket over tid, at den ligesom er svækket i sin autonomi i det, at andre og andres, hvad skal sige, ikke-videnskabelige interesser bliver strukturerende på mange niveauer.
Men just feltbegrebet er ideelt til at synliggøre forskydninger i relationer mellem felterne og relationen til magtfeltet.
Jeg tror, vi, fordi tiden går og sådan noget, vi fortsætter til Jens A. Hansen.
Ja, men jeg vil ikke rejse mig op, for jeg sidder så godt. Men Donna, du havde sådan en fin model på et tidspunkt, hvor du ligesom skitserede op det sociale rum, og så har vi magtfeltet, og så har vi der nogle forskellige felter. Og det var egentlig en meget god model. Men den understreger også ligesom det der underliggende, at felter, det er altså noget, der er inden for magtfeltets rammer. Altså, der, når man først kommer ned i, hvad kan man sige, mellemlagene, så er der ikke længere felter, i hvert fald, og det de beskæftiger sig med. Og det tror jeg godt, jeg vil prøve sådan at udfordre den idé lidt, og den, altså det er blandt andet, du skriver selv de papirer, som du har henvist til, at de kulturelle produktionsfelter, det er ligesom, det er det, man vil forstå som finkultur, der bliver produceret i dem. Men det rejser et spørgsmål omkring nogle af de ting, som der er meget fokus på, også i sådan sociologisk forskning, eller hvad man kan kalde det, altså velfærdsinstitutionerne. Og hele det område, som er udfordret omkring det, der står der omsorg og børnepasning, men det kunne lige så godt være arbejdsformidling, eller det kunne være grundskoleuddannelse, hvor der ikke gives en hel masse titler osv. Altså en hel masse områder, som på en eller anden måde, altså hvor de markarbejdere, der er ude i felten, har nogle andre forestillinger om, hvad det er, de går og laver, og har nogle andre idealer for det, de laver, end blot at få systemet til at fungere. Og det er vel det at felte, som du nu kaldte det. Altså det er vel forsøg på at rive sig løs, eller på i hvert fald at have en anden logik, og man kan måske bedst sige det med, at alle de her angreb, nu snakker vi så om universitetet, men det er jo, universitetet er jo et af de institutioner, der bliver ramt sidst af de her ændringer. De er jo foregået alle mulige andre steder i samfundet meget før. Og det, at de bliver attackeret, det må jo være et tegn på, at der er noget, der skal angribes. Altså nogle interne logikker, som ikke passer ind i, hvad kan man sige, de dominerende positioner for valg, altså det bureaukratiske felt, det økonomiske felt, måde at opfatte, hvordan det her, det skal se ud på. Og det synes jeg, det hvad er det så for nogle felter? Altså, du har selv meget rigtigt skrevet, at det handler ikke om at kigge på, om der er et felt eller ej, men man må godt stille spørgsmål om, hvad er det for nogle typer felter? Hvis det ikke er felter for kulturel produktion, hvad er det så for typer felter? For de har vel også en vis form af omvendt verden i sig. Altså en lidt omvendt logik af det økonomiske felt, eller hvad man nu kan kalde det, de dominerende positioner i magtfeltet. Og dertil knytter sig også et problem med, du havde den her fine model, hvor man ligesom siger, at der er the field of possibilities, og så er der det sociale, altså feltet som det sociale felt. Men mange af de her velfærdsinstitutioners produktion er jo meget, meget svært at synliggøre som et mulighedsrum. Det er meget, det er jo svært at gå ind og se, om det, altså, ja, Kim har allerede rejst problemet med historisk, men det er jo svært, man kan ikke tage fat i en bog og så kigge på den og læse, om det nu var god børnepasning, der foregik eller ej. Man kan muligvis læse forvaltningsrapporter om det, eller en eller anden ekstern institution, men, hvad kan man sige, selve produktionen af børnepasning er jo svær ligesom at gøre håndgribeligt. Det må gøres med fællestudier, og gøre det sådan, altså statistiske metoder er jo nærmest helt umulige at bruge i den sammenhæng. Er det de ting, altså er det det, at det er svært at begribe? Altså, eller det kunne i hvert fald være en tanke, at det er det, at det er svært at begribe. Der er meget lidt dokumentation på det. Der er ikke nogen, der skriver biografier om børnepasser og sådan noget, sådan som de gør om forfattere. Altså, der er ikke så mange egenskaber knyttet til de mere dominerede felter. Er det det, der gør, at man ikke kan synliggøre, at der er et felt? Eller er det simpelthen fordi, at feltbegrebets definition er, at det kan ikke lade sig gøre uden for det magtfeltet grupper?
Ja, frågan gäller alltså, vad duger fältbegreppet till om man vill förstå sånt som välfärdsinstitution, barnpassning eller något sådant. Där tror jag att det kan vara en god idé att se de här konstens och litteraturens och vetenskapens fält som vi har talat om som idealtypiska, som sådana här riktiga extrema fält som nästan inte finns och som vi har hört berättas här, som ständigt hotas, vars autonomi ständigt hotas och ibland försvagas avsevärt. Men man kan ha dem som någon slags jämförelsepunkter, som Weber använder sina idealer för att säga någonting som inte finns i levande livet, men som vi kan jämföra den här verkligheten vi har med. Man kan ju inte förväntas att hitta såna så starka autonoma fält på så många ställen förmodligen. Men om man letar efter sådana, då måste ju ändå en grundprincip vara att fotfolket får icke vara med. Kan man säga fotfolket? Fotfolket inte med. Om man vill förstå pedagogiken som ett sånt här något kulturellt fält med ett sånt här rum av möjligheter där det produceras åsikter om god pedagogik och värderingar av goda pedagoger och pedagogiska idéer och allt vad det kan vara, då är det befolkat det av såna här studiedagsextradörer och skoldebattörer och pedagogikforskare och skolpolitiker, och det är de som är fältet, alltså som producerar, som skapar det här. Och fotfolket kan inte vara med, så att säga, när man, om man vill konstruera fältet, för att de här förhåller sig inte till fotfolket, de förhåller sig till varandra. Och det går ju säkert att på alla sådana här områden hitta den här typen av fält. Och det där var någon slags poäng som Bourdieus folk ofta gjorde i sina undersökningar, där de, att lyfta fram att ingen social fråga eller social problem eller så liksom växer fram ur en rörelse, utan det måste alltid tillkomma ett skikt av talesmän, företrädare, representanter, språkrör, journalister, sådana här som liksom sätter ord på det och gör att det blir att det syns och att det kan bli något slags fält av det hela. Sånt kan man ju säga, hitta inom socialvård, inom sjukvård, inom pedagogik och så, den här typen av. Men frågan är, vad gör man med det andra? Och då jag har en annan doktorand som heter Carina Karlhed, som undersöker habilitering, alltså en sån här när man tar hand om handikappade och skadade och försöker återföra dem till på något sätt och studera det som fält. Och det är verkligen, och det verkar verkligen gå att studera det som ett fält. Men vad som man finner då, det är att där utkämpas striderna mellan psykologer socialarbetare och sjukgymnaster och ytterligare några grupper. Medan läkarna, som har en mycket stor makt i denna värld, för det är de som ställer diagnoserna och utarbetar diagnosverktyget, de är inte med i detta fält. De står utanför. De är alltså inte, förhåller sig inte till det. Så jag tror det är sånt man kan liksom, man kan vinna något på att använda den här fältundersökningsmetodiken för att finna ut vilka är det egentligen som bildar något slags system här och vilka är det som egentligen står utanför, därför att läkarna bryr sig mer om vad andra som sker på andra positioner i den medicinska världen än de bryr sig om vad som sker bland de här sjukgymnasterna och så vidare.
Men vill man inte kunna säga att de är där inte i det de är där hela tiden, fordi de etablerer begreberne, den medicinske, latinske sprog, de etablerer klassifikationen syg rask, har ret til at skrive ned, hvornår man er rask og syg osv. Og de etablerer grundlæggende de begreber og det univers, som man taler i. Man har jo sygepleje eller fysioterapeut, diagnoser for eksempel, og man er evidence-based osv. Kan man forklare rehabilitering uden om et medicinsk? Er det det, du siger?
Nej, jeg mener bare, at lækerne ikke, det er ingen position i feltet.
Nej.
Det er vel som Gud i en kyrka. Han finns ikke i det religiösa feltet. Han finns i en auktoritet på en annan nivå.
Ja, skal vi sige, at ordet er frit nu, og jeg skal styre det lidt? Jeg tror, det var Anders først.
Ja, så vil jeg igen prøve at stille et...
I skal tale højt, så vi kan høre det bagved. Ja.
Et lidt tættere spørgsmål, fordi hvis nu det ikke kun er forestillinger om pædagogisk arbejde, og så videre, men det er det pædagogiske arbejde, der faktisk undersøges, og det er også en produktion. Det er noget, der produceres. Altså produktion af velfærd, eller for den sags skyld, produktion af misvelfærd. Okay. Hvis der i sådan felt er nogen profession, der forstår dårligt, eller utilpassede unge, for eksempel, forstår dem socialpædagogisk, og andre professioner, der forstår dem medicinsk, og nogle tredje, der forstår dem religiøst, så indtager den biomedicinske forståelsesform og profession en position over for en anden position. Så lægerne, ikke som person, men det er aldrig personer, det er positioner, de tænker. Så hvorfor har du så svært ved at tage udgangspunkt i arbejde? Felter er aktivitetsfelter, er med politisk øver, og ikke kommentaren om øver.
Ja. Ja, men jag tror helt enkelt att det här fältbegreppet är väldigt bra för att hitta just det som något alldeles bestämt, nämligen en sån här värld där människor är ömsesidigt mer beroende av varandra än av omvärlden och så. Att det är bra för det. Men i väldigt många situationer så finns ju andra begrepp hos Bourdieu redan då, med kapital och habitus och så vidare, som fungerar utmärkt. Det är många av hans och andras undersökningar som inte handlar om just fält. Så att jag undrar om det inte är bättre att, jag brukar ofta behöva säga till doktor Anders som arbetar med sånt här, att glöm det här med fält nu och skriv inte fält, skriv rum. Slipper du ta ställning till det och undersök liksom. För ofta är det ju det att man behöver inte det. Så är det inte det det handlar om lite grann?
Det kunde vara, men alltså, det jag tyder med som uttäckt, det är Jensens spörsmål egentligen också. Alltså, Felter kan ikke ses, men det kan institutioner og profession.
Ja.
Og det er universitet. Altså, og det er jo egentlig det. Det er den måde, man kan arbejde og analysere et, så for mig gerne, et socialt rum.
Ja, ja, det. Ja, visst, men det kan man göra. För det finns ju många många områden som inte alls, där inte alls den här fältlogiken finns. Och jag kan gissa att en väldigt stor del, till exempel av, låt säga, populärkulturen fungerar ju inte alls enligt en sån här fältlogik. Utan där försöker bara en att bli rik eller vad det kan vara, håller på med helt andra saker som inte alls passar in här. Så att det måste ju vara många områden där inte det här är tillämpbart. Men Bourdieus ändå innovation var att säga det, att det som växer, sån här budskap av olika slag som växer fram och som påverkar oss alla, de skapas sällan av individer, utan de är skapelser av såna här fält, va? Journalistikens, politikens, om man vill förstå konstens, litteraturens och vetenskapens, om man vill förstå var de kommer ifrån, då kan man aldrig. Han är ju i den här sista boken jag nämnde, den här Science de la Science, hans sista föreläsning ser på Collège de France, så kritiserar han hela den här vetenskapssociologin som går in i ett laboratorium och tror att man i detta laboratorium, när man ser vad forskarna gör där, att det inte är så att de först forskar och sen skriver artiklar, utan de vill skriva artiklar och därför gör de ett experiment som gör att de kan skriva en artikel. Att den här laboratorieforskningen kan komma på sådana intressanta saker, men den kan ju aldrig förstå hur att detta laboratorium är en del, ingår i ett större fält där man finner förklaringen till det som händer. Det är liksom den här tanken, vad man vill kalla det för, mer systemorienterat sättet att tänka, som går ut på det att det som, för att förklara vad som händer på ett ställe, så kan man väldigt sällan studera det som händer på just det stället. Det är liksom den enkla tanken. Och ja.
Ja, jeg vil godt lige forfølge den med felternes autonomi, der svinder i de her år, angiveligt, eller det mærker vi jo tydeligt. Og Bourdieu, han skriver i diskussionen af den intellektuelle, at det bedste, den intellektuelle kan gøre, er at forsvare sig selv, eller de intellektuelle som kollektiv skal først og fremmest forsvare sig selv, fordi dermed forsvarer de den autonomi, som gør, at de kan sige noget fornuftigt uden for det felt. Og den kunne man jo godt generalisere, altså i den forstand, at der tilsyneladende er en logik i, at jo mere autonom man er, jo mere vægt får den kapital, den feltspecifikke kapital, bliver dermed også mere gangbar uden for feltet. Altså forstået på den måde, at derfor den videnskabelige autonomi er høj endnu, lad os sige, inden for kvantefysik eller sådan et eller andet, der vil det stadigvæk have pondus uden for feltet og komme og sige, at man er kvantefysiker. Men der er snart ikke mere ved at være, historiker fordi at feltets autonomi er blevet mindsket, og dermed bliver de titler eksempelvis og akkreditiver og så videre, man oparbejder i feltet, bliver mindre værd udenfor. Og der kunne man måske parallelisere det i forhold til, hvis man siger, at alle de her felter, det er blandt de dominerende klasser. Men hvis nu man, jeg erindrer, at du stadig i din disputats siger, at det kan godt være, at man også godt kunne netop tænke som feltagtigt om f.eks. fotografiets felt. Altså en gruppe af social aktivitet, eller en sfære af social aktivitet, hvor man har nogle bestemte kriterier for, hvad er et godt fotografi osv. Men at når det er aktiviteter, der foregår i de lavere klasser, så er der bare ikke rigtig noget værdi, når man kommer uden for feltet. Altså eksempelvis, lad os sige fodboldkultur. Der vil jeg sige, eller påstå, at der kan man også i en vis grad tale om, at der er nogle kriterier for indtrædelse i det felt. Er det, ved du noget om fodbold? Kan du huske, og har du oplevet osv.? Og kan du gebære sig rigtigt på stadion også? Men det er bare ikke rigtig noget, der... Hvad siger du?
Læse
spillet osv. Men du kan ikke rigtig bruge det til noget på arbejdsmarkedet, eller til et selskab eller noget.
Måske lidt mere.
Altså, jeg den blandede der.
Men dit råd, Donald, det er at sige lidt skolemæssigt, handle with care, det der feltbegreb, og gå umiddelbart til det som et socialt rum, og let's see, altså, når man har en slags oversigt over det. Andre kommentarer, spørgsmål?
Ja, spørgsmål. Jeg vil sige, at det du siger, hvis man for eksempel skal undersøge omsorgsarbejderes praksis, så skal man i virkeligheden undersøge det pædagogiske felt, det vil sige dem, der diskuterer pædagogikken, hvad siger de? Altså i forhold, nu mener jeg, at man skal, hvis man skal studere de omsorgsarbejder, hvad gør de faktisk? Og så skulle man måske studere det politiske felt i forhold til, hvad siger de om pædagogi, så skulle man måske også læge og vælge nogle andre. Og så bare se det som et socialt rum, og så droppe ideen om, at det er et felt i sig selv. Er det sådan noget, du mener?
Nå. No.
Hvis man skulle prøve at forklare, altså så skulle man måske også tage individet selvfølgelig, den enkelte omsorgsarbejders sociale, egen sociale, hvad skal man sige, baggrund, biografi og så videre, men hvis man sådan skulle sige, hvad bliver han påvirket af udefra, så er det sådan nogle forskellige felter, forskellige ting, andre felter, det er ikke selv et felt, det er bare et rum.
Ja.
Er det det, du mener?
Ja, præcis så. Ja, men, jo, men jeg tænker, at det, for mig så er det alldeles selvklart, for det har ikke så mycket med... for mig så er det ganska självklart det att om det är en värld där människorna faktiskt inte är så mer beroende av varandra än av omvärlden. Om det till exempel, låt säga och ditt exempel, alltså sociala
omsorgsarbete.
Ja, om det är ett område där ganska, där det finns ganska många som är minst lika beroende av hur de har det, hur de har det hemma och sina barn och av allt möjligt, och de inte, det är inte en kamp på liv och död som det är den vetenskapliga världen eller konstnärliga världen, professionell liv och död liksom, om man att kunna övertyga en, bekämpa en meningsmotståndare eller att ackumulera sitt symboliska kapital, att få många citeringar i det här är en index eller liksom såna där saker. Va? Då är det ju inte, då är det inte en sån här fältlogik. Alltså det är inte den typen av konkurrens, och det ska kanske de vara väldigt klara för dem som vistas där. Men däremot är de ju utsatta för och beroende av det som skapas i politiken, i vetenskapen, i journalistiken, på alla möjliga såna fält. Så ser jag det då.
Der var en, der markerede her.
For det første synes jeg, det er ret interessant, at han taler om fællesskaber, som er meget autonom i forhold til de andre fællesskaber, som han jo også, ligesom han selv taler for os, tingene, som lige tænkes med i det her begreb. Hvordan kunne du godt tænke mig at en indfaldsvinkel til det kunne være, at I har talt meget om fællets egen logik og logikken i fællet. Kunne man ikke sådan have en postsocialistisk tilgang til at åbne op og sige, at der er måske flere logikker? Mm. Og det handler om, hvilken magt, altså hvilken magtpolitik har vi på, hvad er det for magt, vi kan leve med over feltet. Mm. Så vi slipper lidt, fordi det er meget sådan statisk, det er meget strukturorienteret. Forstår I, hvad det hælder med det?
Ja, altså det der er en veldig vigtig fråga, for at, det her beror jo lidt grann på hur man det finns ju i Bourdieus sätt att arbeta, så fanns det ju en sån här vad ska jag säga, en föreställning om att det fanns en dominerande kultur ändå. Mm. En dominerande kultur som vi alla är underlagda, även de som gör motstånd mot den är underlagda och så. En dominerande form för kulturellt kapital och så vidare. Det är en hierarkisk värld. Och det är liksom en empirisk fråga, är världen så hierarkisk? Så mot det står ju liksom med en uppfattning, jag vet inte, det är liksom Bourdieu kontra Luhmann eller någonting. Mot det står en uppfattning om att det finns olika system som man kan föreställa sig är sidoordnade liksom.
sidoordnade hierarkier. Det är inte givet vilken som är starkast och sådär. Och det är, men det är väl en empirisk form. Men ofta tycker jag att det lönar sig bra att leta efter just sådana här parallella hierarkier. Att man hittar mycket mer. Alltså där tror jag att du har rätt. Man hittar mycket mer då. Till exempel när vi har försökt förstå universitetssystemet som jag visade lite några bilder på här. Så är det så uppenbart att det finns konkurrerande hierarkier, värdehierarkier innanför och utanför universitetet. Så ta mellan disciplinerna till exempel. Där inom universitetet så är historia dock inom universitetet högt placerat. Åtminstone i Uppsala är det väldigt högt placerat. Och så. Medan utanför universitetet finns en helt annan hierarki där företagsekonomi och nationalekonomi är väldigt högt placerat. Vilket de inte är på universitetet. Så här finns det liksom, och det där är ofta väldigt fruktbärande tycker jag, att försöka hitta de där konkurrerande hierarkierna. Och om det löser upp något av det där du är bekymrad över.
Ja.
Men jag tycker också att det beror lite på hur man läser dem och vad man läser av dem. För att jag har märkt att det finns en reception. Alltså det var väldigt tydligt den här amerikanska receptionen av Bourdieu. Där man inte översatte hans empiriska arbeten. Utan man översatte de här abstrakta. Man översatte reproduction och inga av de här empiriska studierna som liksom som inte alls handlar om reproduktion eller så i den meningen. Han sa för övrigt Bourdieu själv att det finns få saker han ångrar så mycket som att han kallade den här boken La Reproduction som blev Reproduction, för att den handlade inte om det liksom. Den handlade om ett system som mycket väl kunde förändras och förändrade sig. Och mycket av det som jag talat om, det här med modernismens uppkomst i konst och litteraturen, det är ju omstöttande förändringar som det handlar om. Så att i de empiriska undersökningarna är ju inte sådana, men jag tror att det har lite att göra med vad man har läst och att man just tar fasta på det som han själv har skrivit som är av den typen. Men han satt ju en massa folk i arbete och göra empiriska saker. Och där syns det bättre vad verkligen duger till, tror jag.
Jag tror vi ska have en sidste kommentar fra Jens.
Jamen det er lidt en reaktion på det du siger, fordi at du siger, Donald, at man måske skal man droppe det her feltbegreb og så bare kalde det for et rum. Og det er, altså i hvert fald hvad jeg har læst, så er det en meget, også sådan en meget anvendt tilgang i Danmark. Fordi at det der med at kalde det et felt, så så er man langt ude, og så skal der være alle mulige ting, og der er så mange ting, der skal være opfyldt, og det er lidt for meget. Så er det nemmere bare at kalde et rum, og så egentlig ikke tage stilling til det. Og det synes jeg egentlig er problematisk, også i forhold til noget af det, du selv siger, at det er egentlig et værktøj ikke at kigge på det. Altså at bruge det som en slags idealtype og sige, det her det er måden, man kigger på det. Jeg kan godt give et eksempel på noget af det, jeg selv laver, altså arbejde med arbejdsløse. Der har været nogle voldsomme omstruktureringer, som er igangsat af forvaltningen, blandt andet her i Københavns Kommune, men også på landsplan og sådan noget. Og de har medført en mere kraftig eksplicitering af nogle kampe, der hele tiden har været om, hvordan skal man nu tage sig af arbejdsløse mennesker, hvad skal man gøre ved dem? Skal man sende dem ud til en virksomhed og sige til dem, at nu skal du have et job, og ellers så får du ingen dagpenge, eller skal man tage sig af dem og sætte dem på et eller andet kursus ind til deres dagpenge løber ud, eller hvad skal man gøre ved dem? Det er der sådan ret mange uenigheder om. Og forvaltningens folk, de spiller selvfølgelig ind i det felt en gang imellem. Men der er jo en hel masse fodfolk, som muligvis ikke har særlig mange repræsentanter, der sådan står og siger en masse ting, men som gør noget, og som i praksis påvirker ganske kraftigt. hvad det er for initiativer, der bliver. De søger nogle midler, hist og pist, og prøver at få finansieret nogle udviklingsprojekter og ting og sager. Og det gør de meget ofte i relation til hinanden. Altså i relation til, at vi skal ikke være ligesom alle de andre, eller vi skal være anderledes end dem der, og vi vil gøre det præcis på den her måde, fordi ellers så går det over og bliver sådan noget, som de her gør. Så det vil jeg sige, det er jo en meget typisk eksempel på et, altså på det, jeg vil betegne som et felt, og hvor de virkelig går, altså går ud fra hinanden. Det er måske ikke liv og død, sådan som du beskriver det i videnskabsfeltet, men det er der tæt på. Men det, der ikke er i det felt, det er, at der er ikke så mange, der råber højt, og det udover de her ansøgninger og kontrakter, nej, det kan man selvfølgelig sige, men altså der er ikke, det bliver ikke objektiveret på skrift for eksempel i lige så høj grad. Det bliver altså den objektivering, den sker i det praktiske arbejde. Og det er det der spørgsmål om, altså jeg synes det er en lidt for nem løsning at sige, jamen når vi så kommer ned over magtfeltet, så smider vi bare feltbegrebet væk, fordi der kan det blive lidt for kompliceret. Altså er det ikke en mulighed, at man kan udvikle metoder til at bruge det her? Der er jo en hel række af ting og sager, som Bourdieu bruger som spørgsmål, hver eneste gang han bruger det her begreb.
Ja. Nej, men det tykker jeg altså rigtigt. Det som Jens taler om her låter jo veldig rimeligt, nemlig at om det finns en chans at hitta sådanne her feltmekanismer, det er klart man skal, som du hittar då, det är klart man ska göra det. Vad jag menar bara att om man inte hittar dem och inte är intresserad av dem, då verkar det ju bättre att göra något annat. Men man kan säkert hitta dem i många sådana sammanhang. Till exempel så tog jag med den här antologin som heter Kulturen själv, som var den första försöket, samlade den första generationen av sådana här svenskar som sysslade med studier av fält. Och där finns det ett kapitel om svenska lanthandlare. Alltså där de konkurrerar med varann om detta, hur man skyltar varor och hur man är vilken heder man måste ha, vilket symboliskt kapital man måste samla på sig för att kunna vara en lanthandlare som åtnjuter kundernas förtroende. Och allt sådant, inköpspolitik, som han försökte förstå just som ett sånt fält, vilket ju inte alls är självklart, va? Mm. Så det låter väl alldeles utmärkt.
Ja, jag tror vi har lite på... Jag tror vi ska säga många tack till dig, Donna. Det är som alltid när vi hör dig och läser dig lærerigt at blive belært, og til videre diskussion, om man skal tænke i socialt rum, eller man skal tænke i FN. Vi har, ja, vi har været over i Sverige at købe nogle trips. Nej, vi har hørt, at du har præferencer for øl, og så har vi handlet i en dansk butik. Så der skulle være lidt forskelligt ale og så videre til dig. Og så har vi en udkast til en praksisteori med forord af en priøre. Og så har vi noget, en bog, jeg har redigeret om arkitektur og krop. I hvert fald på mange punkter, der er vi enige om, at vi må decentrere det agerende individ, som vil vælge og så videre. Så jeg vil på vegne af Hægtesforeningen sige dig mange tak. Og sige tak også for tilhørerne her. Kig videre på Hægtes hjemmeside, men først og fremmest tak til dig, og en hånd til dig.